Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ja, välkomna kära lyssnare till maj månads sista veckoprogram av Seniorradion. Nästa vecka, då är det ju sommar. Vi håller på till mitten på juni, hade vi tänkt. Två timmar framåt har ni sällskap med mig. Sven Johansson heter jag. Och i kontrollrummet härskar tekniker Thomas Bokfist. Vi tänker tillsammans servera en kompott av vardags- och konsumenttips, veckans namnsdagar och lite resetips inför sommaren, eller flygtips snarare kanske. Karin Fagerlund och Gunnar Lidfält gör ett återbesök i Bäckebro koloniområde. Det är ett inslag som vi sände redan förra sommaren, men för de som missade det då är det något kärt återseende, tror jag. Och sen ska vi få reda på vad som händer på konserthuset, både exteriört och interiört och innehållsmässigt. Vi träffade Micke Forsblom för några dagar sedan, kommunikationschef på konserthuset och symfonikerna, och han berättade intressant om vad som är på gång där. Rolf Wingemar går i mål med sin ambitiösa faktaspäckade utfrågning av partierna inför EU-valet. Idag tvingades Rolf dock att lämna återbud, och istället är det jag då som träffar Jörgen Edsvik från Socialdemokraterna. Sven-Erik Lundbergs bluesstund naturligtvis. Ett kärt inslag. Det blir en personlig återblick under rubriken Ny på en bruksort. Vi rundar av med panelen förstås, och den består idag av Conny Persson, Bosena Mersinski och Kiki Larsson. Runt det och före och efter en himla massa bra musik. Allra först Gävlebekantingen Cat Stevens med en dänga som väl har ett 50-tal år på nacken snart. Morning has broken.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, creation of the new day. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world.
Morning has broken, Cat Stevens. Och då undrar man om morgonen has broken också i Stigslund hos Ingrid Karlsson. Är du där?
Ja då, det är jag.
Vaken och pigg och alert.
Jag hör... de sa att solen skulle skina idag på morgonen, men än har jag inte sett den.
Den kommer. Den
ja, kommer. Ja, jo, det är varmt i alla fall.
Igår kom ju lite oväntat åskväder och sånt där.
Men oj, var det small här.
Ja.
Lite otäckt tycker jag som är lite rädd för åskan, men...
Ja, och elen gick och ja, det var mycket sånt där jox. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, det var ju inte väntat, så det var därför tror jag.
Så var det.
Vill du väl ha reda på vilken namnsdagar vi har?
Ja, till exempel.
Ja, den 28 maj då är det Ingeborg och Borghild. Och Ingeborg, ja det är ett nordiskt namn som även finns bevarat i runskrift. Namnet är sammansatt av gudanamnet Ing och ordet Borg som betyder beskydd. Var i gamla tider vanligt i stormansfamiljer. Så hette till exempel Birger Jarls första hustru. Det kungliga spelade också en roll när Ingeborg kom in i almanackan. När prins Karl gifte sig med Ingeborg av Danmark i slutet av 1800-talet så plockades den franske biskopen Germanus ut ur almanackan till förmån för Ingeborg. Sen har vi Borghild. 8 flickor födda på 90-talet fick namnet Borghild och alla bär det som andra namn. Borghild har aldrig varit någon direkt vanligt namn. Cirka 800 bär namnet. I Norge är det något vanligare. En sammansatt av ord som betyder skydd och strid. Namnet användes redan under vikingatiden, var bortglömt i många hundra år innan det åter började användas i slutet av 1800-talet. Så det är lite udda namn idag, Ingeborg och Borghild. Men den 29 då är det Yvonne och Jeanette. 30 Vera och Veronica. Och sista maj, 31, är det Petronella och Pernilla. Och då är det internationella dagen mot tobak. 1 juni är det Gunn och Gunnil och då är det mobilfria dagen. Och vem som klarar det, det kan man ju fundera. 2 juni Rutger och Roger och 3 juni Ingemar och Gudmar. Men känner man någon Ingeborg och Borghild så tycker jag vi gratulerar dem idag.
Vad trevligt, hör du. Ingeborg, ja men det finns ju en del sådär som man känner, åtminstone i vår generation finns ju en del Ingeborgar, men Borghild har jag aldrig stött på någon människa som heter överhuvudtaget.
Men då vet ni.
Då vet vi, och mobilfria dagen, det var alltså den 1 juni då.
Ja,
som...
då lägger vi undan dem.
Jajamän, det gör vi.
Ja.
Tack så mycket, vi hörs och ses.
Ja, det gör vi.
Och under tiden så lyssnar vi på lite mer musik, eller hur Thomas? Count Basie, Reach Out, I'll Be There. We'll be right back.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och där vi alldeles strax ska få lite konsumenttips från Anna Mäler. Det är Karin Fagerlund som träffade henne för att prata om sommarens flygresor.
Hej Anna Mäler, välkommen in i studion. Du kommer ifrån Konsument Gästrikland.
Det stämmer det.
Ja, vad vill du prata om idag?
Idag vill jag prata om det här att köpa flygbiljetter. Vi köper väldigt mycket flygbiljetter själva. Och vikten av det så att säga, hur man ska bete sig. Det här att köpa flygbiljett själv, det ställer ju väldigt stora krav på oss som konsumenter. Jag menar, förr, vi är ju lite äldre, du och jag, då gick man ju till en resebyrå och så gjorde de jobbet åt oss. De fixar ju allt.
Ja, visst.
Men nu är det ju du, Karin, som är din egen resebyrå. Och då ställs det ju krav på dig att behärska tekniken. Och om man inte behärskar tekniken, vad gör man då? Jo, då kan man gå till en resebyrå. Så gör de det här åt en. Men naturligtvis tar de en liten slant.
Ja.
Det är ju det som är, va? Så att jag förstår precis vad du säger. Men det är viktigt att vi känner till det här. Och sen är det ju så här, ja, billigast är ju inte alltid bäst. Man får ju vad man betalar för. Men tekniken ska ju fungera. Man måste läsa avtalsvillkoren, som ofta är på engelska när man köper flygbiljetter. För det är de som styr allting, om jag kan boka om eller om jag kan avboka. Och man agerar som en stark likvärdig motpart mot flygbolaget, fick man ju inte äva. Utan man måste vara väldigt noga och läsa, för är det riktiga billiga biljetter då, och om man blir sjuk eller något sånt här, så kanske man inte kan boka om helt enkelt, för de var så billiga, va? Så att du får inte boka om. Va? För många tar ju för givet att man alltid får boka om, men det är inte säkert man får det på flygbiljetter, speciellt inte de här billiga. Men sen är det ju också väldigt viktigt det här när man köper flygbiljetter, att man måste stava sitt namn rätt. Ja. För det är ju samma sak där, och det får vi ganska ofta, man felstavar. Och så ringer man till där man har köpt flygbiljetten, och så säger de, ja, antingen kanske det kostar x kronor att ändra ditt namn, och då blir man upprörd med allt det här stod på biljetten som man inte, i avtalsvillkoren som man inte har läst. Eller så kanske de till och med säger, nej, det går inte att göra, utan du får köpa en ny flygbiljett. Det är jätteviktigt det här att innan man köper flygbiljetter kollar. Och sen får man ju titta, många flygbolag gör att man kan logga in tidigare, 48 timmar tidigare. Ja. Men det är ju konkurrens mellan flygbolag. Man kan ju välja, det är samma sak vi pratar om, jämförpriser. Ja. Man kan ju också gå in och kolla vilka flygbolag har mest klagomål, vilka har mest klagomål i ARN, vilka K-anmäls mest, och så kan man ju välja att det finns ju ett skäl till varför vissa flygbolag anmäls ofta. Absolut. Och så kanske man inte ska handla det.
Nej.
Och det är ju det här att billigast kanske inte alltid är bäst, alltså. det är ju viktigt när man åker iväg att man kollar sitt försäkringsskydd, reseskydd,
ja,
om det händer någonting. Mm. För det får vi också mycket frågor på, att man förolyckas. Men det viktigaste är ju att man måste gå igenom sitt reseskydd hemma innan man reser. Naturligtvis har du ett reseskydd i din hemförsäkring. Och det är ju den du ska kolla upp om du behöver utöka den. För det finns ju också, du kan ju vara lite tuffare, ja, göra lite mer avancerade, om det är väldigt avancerade och farliga grejer man tänker göra, då kanske inte din försäkring räcker om du då blir förolyckad. Då måste du kanske till och med ha specialförsäkringar. Och det gäller speciellt på somrarna när man dyker. Då måste man ha en specialförsäkring, för det är ju lite farligare.
Jag har en olycksfallsförsäkring sedan länge tillbaka som var väldigt billig, tycker jag.
Ja, ja.
Och jag var inne på ett försäkringsbolag och frågade, och jag fick ett särskilt papper som de skrev ut också.
Ja, precis. Och det ska man ju ha med sig när man reser.
Ja.
Men det är så väldigt viktigt att titta på dina försäkringar innan du far. Och ska man köpa en tilläggsförsäkring eller räcker det? För ofta så vill ju resebyråerna eller reseföretagen sälja en avbeställningsförsäkring till ett avbeställningsskydd. Och det brukar jag säga, det, oftast är det onödigt om man åker på en vanlig semester, va? För då har man det i sin hemförsäkring. Och sen är det ju viktigt när man köper resor, köper du på kreditkort så har du, och betalkort, har du en reseförsäkring där
Jamen.
Också.
Tack snälla Anna Mäler för att du kom hit.
Tack själv.
Och jag säger tack till Karin Fagerlund som träffade Anna Mäler. Och vi ska strax träffa Marianne Minell och Gunnar Lidfelt som ska besöka kolonin i Testeborn. Men allra först lyssnar vi på Marta och And the Vandellas med Then He Kissed Me.
Det är ju en fantastisk dag som vi har valt för att besöka ett koloniområde, eller hur?
Det kan väl inte vara bättre. Det är sydvästlig vind och sol från himmel med lätta vita moln som seglar förbi. Det är hur bra som helst en lämplig dag för att besöka ett kolonistugområde.
Och i Gävle finns det 4 stycken koloniområden.
Ja, det finns det faktiskt. Om man börjar säga, Södra kolonin var ju det första från 1905. Och sen tillkom ju då det här med Bäckebroområdet, alltså i södra delen av Sätra. Innan Hamnleden fanns, det fanns det ju ett koloniområde, kolonistugeområde. För att från början var det bara lotter och det var på Tolvfors domäner. Men sen så blev det mera reglerat och till slut var det nog ett 50-tal lotter och många hade ju stugor då. Men de måste flyttas allihopa från Bäckebro till Strömsbro, det kan vi återkomma till. Det fanns ju ytterligare kolonistugeområden. Vi har ju sen tidigare då, sen 50-talet det här i norra delen av Strömsbro. På Vretbacka, den gårdens ägor, det var ju då jordbruksmark mellan landsvägen och ända ner till ån egentligen. Och där började på 50-talet en etablering av Strömsbro koloniföreningslotter bebyggda med småhus. Ja, nästa det var ju då Bäckebro som etablerades här i södra delen. Under omständigheter som från början var lite konfliktfyllda, för att när Hamnleden drogs, då var man tvungen att eliminera alltihopa. Och de fick alltså ett flyttbidrag. Det fanns ju inget alternativ egentligen, de kunde ju inte vara kvar där. Varje lottägare fick 1500 kronor. Så viss flytthjälp, så gatukontorets lastbilar med kran hjälpte till att flytta en del. Det var ju ganska små stugor då på den tiden. Och sen har vi ju då här vid Järvstaängarnas koloniområde, inte att förglömma. Det är det senaste, det började planeras på slutet av 70-talet. Och det är ju också väl värt att besöka. Det är lite större lotter och lite större hus också. Men det är väl värt att besöka och vandra omkring bland de odlande kolonisterna där. Sen finns det ju faktiskt ett försvunnet område, och det var ju det här som låg in till nordost på andra sidan järnvägen. Men det var i första hand förbehållet för SJ-anställda. Och så fanns det en grind i stängslet så man kunde gå över spåren och besöka det här. Men det var trafikvådligt. Så den stängdes och koloniområdet är numera försvunnet. Sen så har man faktiskt funderat på ett område söder i södra delen av Stigslund. Men det har inte kommit till stånd. Det finns en del gamla gravar där som måste grävas ut och då är det förenat med kostnader. Men det behövs kolonistugor i en stad. Det är bara att tillstå det. Det berikar stadsmiljön.
Förra året så var vi ju på Södra kolonin och promenerade. Och nu är vi i Strömsbro och Bäckebro och promenerar.
Ja, och vi promenerar. Det är lika idealist här som på många andra ställen. Stugorna är väldigt individuellt utformade och tillbyggda. De är lite större nu än de ursprungliga 10 kvadratmeter. Jag tror att de är 25. Och så finns det möjlighet att bygga ett litet förråd för 5 kvadratmeter också. Om jag minns rätt nu. Det var ju så länge sedan jag sysslade med det här. Men odlingarna är beundransvärt och folk lägger ner kraft och energi på att se till att tomterna är prydliga och blomstrande. Och fruktträd finns det också här som just nu blommar för övrigt.
Det här området ligger ju nära Testeboån.
Det ligger väldigt nära Testeboån och det finns också en liten badbrygga nere vid Testeboån. Och där båda föreningar, det är ju två föreningar, både Bäckebro och Strömsbroföreningarna som gemensamt ser till att man underhåller den här lilla badplatsen. Den är för övrigt väldigt populär också bland andra människor som bor i villaområdena på andra sidan Stålbogatan här ovanför.
Och man brukar kunna bada där, men ibland är badplatsen väl avstängd då?
Tyvärr är det så att Hästerbåns vatten under vissa förhållanden är förorenat vatten. Det här har ju drabbat kanske i första hand den här badplatsen som ligger nere vid Strömsbro skola. Men det är kanske inte tillrådligt alla gånger heller att bada här uppe. Men jag vet inte på vilket sätt som restriktionerna utfaller. Men på något sätt måste det ju kungöra så att det inte är lämpligt badvatten. Men annars är det ju jättehärligt, för att här, strax här utanför så flyter ju Testeboån lugnt och stilla. Och det är fin sandbotten på vissa partier.
Mm. Det är otroligt vackert och harmonisk miljö. Vi gick ju förbi ett område där det var lite mera sly och så. Du sa att det hade använts för hästar.
Ja, det, så här är det. Alltså, det här är ju gammal jordbruksmark egentligen. Men den gick inte ända ner till ån, utan ute efter ån så fanns det en rand så att säga med 50 meters djup innan man kom fram till strandkanten. Och den slyskogen kallades gammalt tillbaka lokalt här för kavalleriet. Och det berodde på att I-14 hade sina hästar här på den tiden som ett regemente hade tillgång till hästar och kavalleri.
Det är roligt med historia. Kanske vi ska ha en skylt här också. Behöver man skylta på koloniområden?
Skyltar ska ju, informationsskyltar finns det ju naturligtvis. Och sen är alla vägar och stigar. Man får inte köra bil egentligen in i området. Men alla stigar har en namn. Ofta med anknytning till växtriket. Blomnamn förekommer, Lupinvägen till exempel, och på södra delen Bäckebroområdet, det tror jag de har namn efter trädslag, Aspvägen och vad det heter för någonting.
Men det finns ingen skylt som till exempel berättar om den här flytten av det här koloniområdet från Bäckebro?
Nej, det gör det inte, och vi har ju i andra sammanhang efterlyst det här med informationstavlor och skyltar som då museet och kommunen sätter upp här och var. Men här skulle vara befogat med en liten berättelse om upprinnelsen till hela det här. Ursprungligen hörde marken till en gård, ett lantbruk som heter Vretbacka, som ligger, och själva gården finns kvar i hemmanet med sin tomt. Det finns ju kvar strax på gränsen till Hille församling.
Du, det är väldigt varmt. Ska vi fortsätta och få lite svalare luft? Jag tror det blåser där borta.
Ja, det blåser en vind. Inte så kraftig som man tror, men man ska veta det att om en svensk flagga står rakt ut från flaggstången, då blåser det mer än 6 sekundmeter. Mm.
Då går vi vidare, tycker jag.
Ja.
Med våren kommer reseprospekten. Flyg till Nice, ta en buss till Bordeaux. Och trots den äventyrliga fläkten, vi har det hemma bäst ändå. När alla reser utomlands, till Rom och till Paris, vi åker till vårt eget paradis. En liten koloni med många blommor i, med redisor och gräslök och en säng med selleri. När andra för att bada åker bil, mil efter mil, då kopplar vi på slangen, tar en dusch under vår stril. Var finns väl ett sånt land som vårat jordgubbsland, med alla röda gubbarna uti. På morgonen vi klär oss i badrock, allt är grönt, allt är grönt, ljuvligt grönt. På kvällen sitter vi i en hammock, har det skönt, har det skönt, ljuvligt skönt. Om vädret inte passar åker vi till stan igen. Där finns ju biograf, teater, nattklubb, Parisien. Och glömmer Rom, Paris på alla sätt och vis. Vi har ju vårat eget paradis. Har det skönt, ljuvligt skönt. Om vädret inte passar åker vi till stan igen. Där finns ju biograf, teater, nattklubb, parisien. Och glömmer Rom, Paris på alla sätt och vis. Vi har ju vårat eget paradis.
Jag köpte den här kolonilotten 1982. Det är lott nummer 35 och jag var 35 år då.
Och det här är Bäckebo.
Bäckebro.
Bäckebro, Bäckebro, ja, just det. Mm. Och det kan säkert både du och jag berätta lite grann om för kanske flytten. Vad säger du?
Ja, jag var ju inte med om själva flytten. Men jag har ju hört talas om den. Att, det var för, de flyttade hit 77 tror jag. 76 eller
ja,
77.
Det kan stämma, ja.
Ja. Jag kom 5 år efteråt.
Mm.
Så jag var inte med om själva flytten. Utan nej. När jag kom hit, då var det ju, fanns det ju växter här. Jag behövde inte börja från scratch.
Nej, okej.
Okay. Det här huset, är det flyttat?
Ja, delvis. Jag tror det. Jag tror att den här mittdelen av huset är liksom kärnan. Om man ser på fönstren så ser du, Gunnar, att det är såna här gamla fina handblåsta.
Det var väldigt, det är inte
så jag vet inte när det byggt, men jag tror att den här delen, köks- och sovdelen, ja, det, byggdes till då.
Ja,
77.
Det förstår jag. Det ser så ut också. Ja.
Sen har ju jag också ändrat lite. Det var ju inte så här stor altan. Och nyligen rustat alltihop.
Ja, du ser. Ja, men det är ju en härlig altan vi sitter på här.
Ja.
I sydvästläge kan man ju säga.
Ja,
det är toppen.
Och insynsskyddat är det också.
Ja, om man vill så. Det här, den här lotten jag har är 321 kvadrat.
Det är en av de större lotterna. För att jag tror att egentligen från början var gränsen 300. Men sen har de kanske... Ja, men så noga kanske inte var heller med gränsen.
Och så finns det någon som har någon dubbeltomt.
Ja, just det.
Den är ganska stor när folk kommer
hit.
Ja,
här är stora odlingsmöjligheter.
Ja.
Odlar du mycket?
Nej, det är inte därför jag har den. Jag har ju, som ni ser, en hel del perenner. Den här häcken, sprean, är ju på väg upp nu. Och den klipper man ner på hösten helt och så blir den hög.
Mm.
Och hela den rabatten och den rabatten är perenner. Man måste bara rensa på båren i stort sett och sen så sköter de sig själva.
Ja.
På baksidan har jag lite blandat och så har jag ett blomland där nere som jag sår frön i.
Och sen har du berättat ju om en, det finns en kvinna som var med om den här flytten som hade hållit något föredrag. Kan du berätta någonting som hon berättade om?
Ja, hon berättade att det var ju ganska besvärligt hela flytten, för hon var ju relativt ung då och jobbade och de fick börja om från början. Jag vet inte vad som hände allt. Vill ni träffa henne så kan vi gå och titta om hon finns här nu.
Det kan vi göra.
När alla reser utomlands till Rom och till Paris. Vi åker till vårt eget paradis. En liten koloni med många blommor i. Med redisor och gräslök och en säng med selleri. När andra för att bada åker bil, mil efter mil. Då kopplar vi på slangen, tar en dusch under vår stril. Var finns väl ett sånt land som vårat jordgubbsland? Med alla röda gubbarna uti.
Jag köpte ju koloni i Bäckebo 1970. Och då var det ju inte många ensamma som hade någon koloni. Det var ju par om par som hade. Och de tyckte väl inte att hon kommer aldrig att klara av det här, sa de. Men faktiskt så fick jag diplom. Och sedan så blev det ju att vi skulle flytta ut hit. Och det tog 8 år som jag fick vara i Bäckebo. Och sedan så kom vi ut hit. Då var det ju bara en äng här. Och skulle man tömma på Bäckebro och göra tömma växter och allt sånt där. Men det gick ju nästan inte, för de var ju och grävde upp det som gick och grävas upp för människor runt omkring där. Ja, då tog man väl det man kunde i alla fall ut hit. Så att mina fönster var borta när jag kom ut ändå. Jag hade en sån gullig kamin som man kunde elda i. Den var borta. Och det var mycket annat som försvann. De tog jag. Så man kom till ett skal när man kom ut. Men så kom vi ut hit då och började gräva. Och jag har grävt upp hela tomten för hand från början. Så det var inte ett ogräs här. Så i alla fall så skulle stugorna flyttas ut, de som ville ha sina stugor med ut.
Fick du med dig din stuga då?
Nej, jag tog inte min stuga. Det var ju bara ett skal. Så att då köpte jag, som alla andra som har köpt de här, om stugorna byggdes ner över åren någonstans där. Då fick vi välja på två sorter då. Och då var det att gräva i grund och rensa jord och stupa plintar och allt jobb där. Så nog har man fått jobba då. Och så sedan så jobbade vi upp dem så gott vi kunde, de måla och greja och allt vad som skulle göras. Vi fick 1500 kronor för att flytta ut stugorna.
Jag trivs lika bra här som du trivdes där.
Det var ju inte samma farm i stugorna heller. Nej. Det var ju finare förut, tyckte jag, med de där gamla stugorna. Får ju inte, när det blir så flera stycken som är lika, blir det ju inte så roligt.
Ja, men nu är ju många väldigt individuellt utformade.
Ja, nu är de
ju personliga, alla stugorna här.
Ja,
ja, olika färgsättningar.
Ja, ja.
Så det är väl pittoreskt att gå omkring här.
Ja, det var ju jätteroligt ifrån början, för det gick vi ju runt och tittade när stugorna kom.
Ja, det förstår
från
jag.
Olika, hur de gjorde i ordning och sådär.
Ja,
så det var ju väldigt trevligt.
Så blir det ju en samhörighet också,
ja, det var,
människor emellan.
Ja, det var väldigt mycket mera samhörighet från början, tyckte jag. När alla hade ju sitt och pratat om, och nu kommer min stuga och din stuga. Och
just det.
Så det var ju bra.
Ja, men vad kul att vi fick träffa dig och fick höra hur det var på den tiden och att du trivs bra idag och så.
Ja, ja då, nej, nog är det bra att vara här. Här har vi både el och vatten. I Bäckebro hade vi bara kranar ute i tomten. Sen har vi ju toaletter och så här. Och då när vi kom ut här hade vi en liten kur längst ner i skogen. Dusch har vi. Ja, så det.
På kvällen sitter vi har det skönt, ljuvligt skönt. Och glömmer Rom, Paris på alla sätt och vis. Vi har ju vårat eget paradis.
Ja, ledsagare av Alice Babs. Det måste heta någonting med paradis, vårt eget paradis eller något sånt där, den här låten, va? Det var i vilket fall Marianne Minell och Gunnar Lidfelt som besökte kolonin på vid Testeborn, Bäckebro koloniområde heter det. Och så ska vi säga att jag sa tidigare att vi hade en låt med Marta och And the Vandellas. Det var det inte. Den här versionen var av The Crystals. Nu snart ska vi lyssna på Siv Malmqvist med Jazzbasilen. Och därefter pratar vi om konserthuset. Vad händer? Vi har bjudit hit kommunikationschefen Micke Forsblom. Men nu Jazzbasilen.
Mitt huvud surrar av toner, säg vad kan ha hänt. Och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Det svänger runt och det gungar, så jag blir konfys. Omkring mig allt blir upp och ner, vad är allt detta för nys? Jag gick till doktorn och skildra vad som hänt så här. Jag är en stillsam figur som ej ens varit kär. Men jag är nu som en köttbit på en glödhet grill.
Jag visslar jämt, slår takten på allt och jag kan inte vara still. Jag sa jag kanske fått hispan eller kanske fnatt, men farbror doktorn tog prover och sen sa han att det där är bara en envis, ganska snäll basil. Jag skriver ut ett lätt recept så håller den sig nu still. Jag gick till pillerkontoret, visade min lapp, men apotekaren han log och gav min kind en klapp. Tyvärr så säljer vi inte alls någonting sånt här. Gå bort till nästa hus och försök, där finns en skivaffär. Med möda läste jag det som doktorn skrivit ner, att jag fått jassen i blodet och behövde mer. Det var så enkelt, men doktorn hade träffat rätt. Då blev jag arg för det han fått, för något som var så lätt. Den medicinskiva perfekt. Jag fick min jazz, sången stillad och min swing först släckt. Istället åkte jag på en ny och praktfull nit. Jag intogs av en ny basil, blev kär i en expedit. Mitt huvud surrar av toner som är himmelsänt och kroppen dunkar av rytmer som jag aldrig känt. Jag blir så frisk av basiller, om de är så här. Den bästa sjukan är nog ändå det där att plötsligt bli kär.
Välkommen till Seniorradion, säger jag till Micke Forsblom, kommunikationschef för Konserthuset och symfoniorkestern.
Tackar.
Jag blev främst lite nyfiken nu på, det händer ju så väldigt mycket runt, både utanför och inuti Konserthuset med ombyggnationer och sånt där. Vad är det som händer?
Ja, du har alldeles rätt. Det händer mycket just nu och mer kommer det att bli också nu när vi går ner i lite lägre period med evenemang under sommartid och så vidare. Primärt så är det faktiskt köket som ska byggas om helt och hållet i Konserthuset. Och lastkajerna ska byggas. Vi kommer få två lastkajer istället för nuvarande en. Så det är de stora ombyggnationerna som påverkar mest, kan vi väl säga.
Okej. Okay. Det här köket, det har inte varit till fyllest då? Alltså i...
Nej, det stämmer. Det har haft stora behov av renovering och då gör man en rejäl renovering. Och i det här läget så är det ju, Gävle konserthus ägs ju inte av Gävle konserthus själva, utan det är ju Gävle fastigheter som äger byggnaden. Och då väljer man då att göra en rejäl upprustning av kök och andra delar som man har sett genom åren kanske behöver renoveras då. Mm.
Det är ju några delar där som man som besökare slås upp av, att det är väldigt trångt runt garderober och sånt där. Mm. Och efter konserterna där så är det ju ett elände att ta sig fram med, ibland.
När ja, det är ju när folk är så stressade. Ja. Man ska ta det lite lugnt istället och vänta lite grann. Så då är det ingen fara med trängseln.
Nej.
Alla får så väldigt bråttom. Ja. Men vi har ju en hel del annat också som görs vid den här ombyggnationen. Men det kommer inte att bli några strukturella förändringar i foajén kring garderober och så vidare. Däremot så toalettpaketen kommer att få en lite annan struktur enligt
toalettpaketen.
Ja, alltså toaletterna vid då foajén.
Ja.
För de är i dagsläget inte enligt den standard man ska ha. Man kan inte till exempel gå in, öppna en dörr in till herrarna, så har du urinoarer som syns precis innanför dörren så folk kan se, så man måste skärma av den funktionsnedsatta toaletten för rullstol. Den måste också göras om så att man får som ett litet förrum och det ska vara lättare att ta sig in. Och när man öppnar dörren ska man ju inte kunna se någon som sitter där inne till exempel. Så det är lite sådana detaljer också.
Tänkte man inte på det när man byggde den här? Eller?
Troligtvis inte då, 1998.
Det är ju inte så länge sedan, menar jag.
Tycker du inte?
Nej.
Det är 26 år sedan.
Ja, jo. Vi har olika tidsperspektiv.
Ja, men man tänker så. Det var ju nyss. Jaha, det var 26 år sedan.
Ja, ja.
Nej, det är ju, sen så sker ju saker över tiden också, att saker och ting ska standardiseras på ett annat sätt. Man får nya bestämmelser och så vidare som man ska följa då. Så det är ju mycket kring den här ombyggnationen som man passar på att göra. Framförallt köket och lastkajen, som sagt. Och lastkaj har vi ju bara haft en. Nu kommer vi få två. Så att vi har ju delat lastkaj med restaurangen. Och ska man då tänka utifrån hygienfaktorer och praktiska faktorer, så är det ju bättre att restaurangen har sin egen och sköter den, och vi har vår egen. För produktionerna som kommer till oss, det kan ju komma flera lastbilar eller långtradare som ska lasta in, och sen så kanske de har många restauranggäster och behöver ha tillgång till lastkaj. Så där blir det också väldigt bra när man separerar det. Men i och med att man gör det då, så påverkar det utrymningsvägar, kontor, förråd som då behöver flyttas och göras om på något vis. Så att det är ju en ganska stor rokad som görs i huset.
Och kostnaderna för det?
Ja, det är Gävle Fastigheter som har de pengarna och den budgeten och projektledningen också. Vi har en ansvarig person på plats i huset som är vår projektledare och den koordineringen.
Så det läggs på hyran helt enkelt?
Det får vi ju hoppas att det inte görs allt för mycket då, men det vet jag inte hur det ser ut, det ekonomiska bakom. Sen är det en hel del andra åtgärder som också ska genomföras under den här perioden, och det ska till lite grann olika delar i restaurangen ute i där man sitter som gäst också. Akustik till exempel. Utifrån igen kan det vara ganska hög ljudnivå, och då behöver man tänka på akustiken där ute också. Kanske jobba lite grann med gardiner så att man kan skärma av ner mot spegeldammen, för där skiner solen in på eftermiddag kväll, och då blir det inte så lätt att sitta i restaurangen kanske med solen i ögonen. Ja, det är lite sådana detaljer som också följer med i den här renoveringen eller ombyggnationen då.
När ska det vara klart?
Det planeras att vara klart då, sista oktober är deadline.
Okej. Du, Micke, du har ju varit med ett tag, om man säger, som kommunikationschef eller kommunikationsansvarig.
Ja, titeln är kommunikationschef eller marknadschef. Det innebär att jag egentligen då ansvarar för marknadssidan, försäljningssidan och informationssidan i huset. För både hus och orkester.
Du har varit med ett tag, som sagt.
Ja, jo då. Och där kan man ju också tycka att är det länge eller är det kort? Jag var där i 14 år nu i sommar. Och för mig så har det inte känts som 14 år.
Nej.
Men 14
du har
år är länge.
Hela tiden alltså.
Ja, tiden går fort när man har roligt.
Ja, okay.
Och i mitt fall, personligen och privat, så är det, om man har utmaningar, då går tiden väldigt fort. Och det har vi ju konstant. Hur ska vi nå vår publik? Vad har vi för evenemang som ska genomföras? Alla de här sakerna. Nya saker som händer i omvärlden. På marknadssidan har det ju skett otroligt mycket. Från att gå från det printmässiga till det digitala. Hur utvecklas det? Hur lär vi oss de här sakerna? Och så vidare. Och då ska ju vi jobba på ett sätt. Och sen så är det ju omvärlden som ska kunna ta till sig också information som vi jobbar med på ett annorlunda sätt.
Betydligt kortare tid har den nya chefdirigenten, kallas det, va?
Ja, stämmer.
Christian Reif, som kom efter publikens älskling Scheime, som Gävle publiken bara älskar. Och då visar sig då, den bilden har jag fått, att han har alla möjligheter att bli lika älskad, lika omtyckt, alltså den här nya. Vad är din bild av honom?
Jag är benägen att hålla med. Christian Scheime var ju otrolig och inbjudande och öppen personlighet, och han blev ju älskling, som du säger. Och det var jätteroligt att jobba med Scheime, och publiken älskade honom. Christian har på väldigt kort tid, upplever jag, etablerat en liknande kontakt på snabbare tid än vad Scheime gjorde.
Ja, det kan tänka.
Och han är precis som Scheime en otroligt varm, öppen, prestigelös person. Men otroligt kunnig och driven i sitt yrke.
Ja.
Och den kombinationen tror jag är väldigt lyckosam när man arbetar med en symfoniorkester. Och dessutom har han blir ju ansiktet utåt i mångt och mycket som chefdirigent för Gävle symfoniorkester. Och den publika relationen månar han väldigt mycket om.
Jag lyssnade på den här genomgången av kommande året då. Han är ju med i väldigt många konserter som dirigent.
Ja.
En annat sånt här begrepp som jag studsar lite grann för. Artist in residence. Orkestern har haft den här fiolisten, kallas det, va?
Ja, violinist.
Violinist. Nu tappar jag hans namn.
Johan Dalene.
Dalene, så var det. Men han går ur den befattningen. Kommer det någon ny efter honom då? Eller?
Det är ingen planerad komma nu spelåret som kommer. Vi börjar ju vårt spelår nästa spelår i september eller augusti kan man säga. Mm. Orkesterns spelår går ju från höst till vår. Mm. Och det har inte blivit någonting sagt om någon kommande.
Nej, okej.
Det är ganska vanligt att man har artist in residence eller composer in residence inom olika orkestrar. Men det varierar lite grann. Det har ju också med både ambition och pengar att göra, såklart. Okay. Eller om man hittar rätt person och individ.
Ja. Publiksiffrorna, hur går det för er, vill jag på säga?
Vi pratade ju lite tidigare, du och jag, Sven, här, och det du nämnde då, du att borde det inte vara fullt på alla konserter? Jo, absolut.
Ja, helst.
Det är ju det vi alla vill. Vi som jobbar med det här, det är ju, skulle man ha den förmånen, då skulle det vara lätt. Och då kanske det skulle vara tråkigt också. Men jämförelsen och de siffror som jag då sitter och tittar väldigt ofta på, det är ju snittsiffror per konsert som vi har. Mm. Och så har ju vi dessutom egenproducerade konserter. Vi hyr ut konserthuset till produktionsbolag som åker på turné med stora kända svenska artister och band och så vidare. Att vi ligger i paritet i snittsiffra per konsert när vi har orkesterkonserter med de konserterna. Och vi ligger idag på ett snitt över 500 per konsert. Och 550, så att man kan säga att vi har en beläggningsgrad på runt 70% av totalen. Mm. Vi har 800 platser.
Ja. Hur om man ser historiskt mot åren innan och så där, är det ungefär samma nivå ni ligger på? Eller?
Vi ökar lite sakta. Det gör vi. Och sen så vi fick ju ett hack i skivan kan man säga, pandemin.
Mm.
Vi var på väg uppåt med både publiksiffror och våra kära abonnenter som prenumererar på konserterna med orkestern. Och den delen fick vi som sagt problem, precis som alla andra efter pandemin. Vi skulle försöka hitta tillbaka och vi tappade en hel del människor. Och så börjar vi växa lite sakta och försöka bibehålla och växa. Och nu så ser det väldigt positivt ut inför nästa år. Både på abonnemangssidan, vilket är de som sitter där alla konserter. Och har köpt liksom sina torsdag- eller fredagsabonnemang eller totalabonnemang. Sen så gäller det bara att försöka få omvärlden i övrigt att intressera sig och vara nyfikna nog och våga komma och köpa en biljett. Testa på att se en orkesterkonsert med en otroligt högkvalitativ orkester som vi faktiskt har här i Gävle.
Ja, visst är det så. Det är en väldigt duktig orkester, om man säger så.
Ja, och vi kan ju tycka så, vi som både går på konserterna eller jobbar med det här, vi är klart att vi säger så, men det är när omvärlden säger så, och framförallt kanske det handlar om branschen, alltså när man pratar i Europa, man pratar på de här agenturerna som vi jobbar med dirigenter, solister, där pratar man om Gävle symfoniorkester som en otroligt högkvalitativ orkester i en pytteliten stad. Dessutom är orkestern inte stor i jämförelse med de andra orkestrarna i Sverige. Det är ju den minsta av de här 7 professionella kan man säga som är heltidsanställda. Vi är ju bara 52 i Gävle symfoniorkester. Och hur man kan låta som vi gör på den nivån är ju många besökande internationella stjärnor som kommer hit fascinerade av.
Micke, det finns mycket att orda runt detta och kommande program och sånt där. Det tar vi ju ett annat tillfälle, hörru.
Absolut.
Väldigt trevligt att du kom hit ha en skön sommar, ha lite uppsikt nu på den här ombyggnaden så att den löper vidare som den ska, va?
Ja, jag har en kollega som är otroligt duktig på att hålla uppsikt på, och han håller oss informerade. Men en skön sommar ska jag ha, och jag ser fram emot hösten, och jag ser fram emot att väldigt många kommer till oss och upplever musik.
Vi önskar detsamma, ska jag väl säga. Tack för att du kom hit, Micke Forsblom, kommunikationschef på Konserthuset Symfoniorkestern.
Tack. Tack.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
I Duke Ellingtons version av El Gato och lämna plats för den sista partiutfrågningen inför EU-valet. Det är ju Rolf Ingemar som har hållit i de här sammanlagt 8 intervjuerna. Idag tvingas han lämna återbud och har kallat in mig istället. Och jag säger välkommen till Jörgen Edsvik från Socialdemokraterna.
Hej, vad roligt att vara här.
Och i ditt sällskap har du Maja Ullberg, politisk sekreterare.
Jajamän, hej.
Hej, din uppgift är att hålla styr på Jörgen, förstår jag.
Hårt jobb. Eller? Hårt jobb.
Ja. Lycka till, säger vi med den delen. EU-val om en dryg vecka. Varför ska vi egentligen rösta? Sverige har ju bara 21 platser i det här parlamentet, över 700. Spelar det någon roll om vi röstar eller?
Det spelar stor roll om man röstar, och detsamma gäller ju naturligtvis i alla länder. Och nu är vi ett av EUs mindre länder, och därför har vi en av de mindre representationerna. Men det är otroligt viktigt. Och tycker vi att Sverige är ett bra land, tycker vi att vi har liksom schyssta värderingar och bra system, och att vi också vill påverka andra, så måste vi naturligtvis göra vår röst hörd i Europa.
Tillbaka till en gång. När vi var med, blev med i EU, var du med från början i?
Jag var med från början, och jag växte upp i norra Hälsingland och var en av... Jag var i minoritet över att vara positiv till EU-medlemskap.
Det var så?
Ja, ja, okay. Och skäms nästan lite för erkännare, men det var faktiskt en man som heter Anders Wickman som frälste mig. Han var ju då kristdemokrat på den tiden.
Okay.
Men också väldigt, väldigt skicklig på miljöfrågor. Någonting som kanske saknas lite grann hos nuvarande regeringspartier. Men han var väldigt skicklig på det, och jag förstod ganska snabbt att när det gäller miljö- och klimatpolitik så är det väldigt svårt att komma någonstans alls som enskilt land, utan man måste hitta större samverkansformer också.
Okej. Nu då har vi varit med ett tag. Ska vi vara kvar i EU? Eller? Det finns ju då och då röster om att vi borde kanske göra en svexit, eller vad skulle det kallas?
Ja, jag tycker att skulle man gå en svexitväg så skulle man göra ett av de största politiska misstagen som vi någonsin har gjort. Jag tycker absolut att vi ska vara kvar i EU. Det finns en mängd anledningar till det. Men inte minst så ser man ju på alla de problem som har uppstått i Storbritannien efter deras Brexit. Och det går ganska fort att klura ut liksom hur det ska påverka oss när det gäller handel, miljösamarbete. Eller kanske den fråga som är en av våra viktigare. Det är liksom, hur håller vi ihop Europa när det finns starka krafter utanför som vill utmana och kanske till och med ta territorier i anspråk. Och nu pratar vi om det stora landet i öst då.
Den stora förändringen som har skett de senaste åren, inte minst då, förstår jag. Sverige är ju nettobetalare. Vi betalar mer än vi får tillbaka. Är det för svårt och komplicerat att få EU-bidrag, eller är vi dåliga på det där helt enkelt?
Ja och nej, svaret på den frågan. Jag har själv jobbat med att söka EU-bidrag, och jag vet hur pass komplicerat det är, för det är det. Det är ett av de svåraste offentliga stöd att kunna få för en förening eller ett företag eller en kommun. Så att det är komplicerat och svårt, och det är jättemycket saker att fylla i. Å andra sidan får man ju förstå att när det delas ut mycket pengar på, liksom från en europeisk nivå till ett stort antal medlemsländer, så vill man också ha kontroll för att undvika korruption eller fusk eller att pengar går till fel saker. Så jag tror att systemen måste nog se ut ungefär som idag, men jag tror att vi måste bli bättre på att hjälpa här lokalt de som faktiskt vill eller behöver komma åt stöd. Man skulle kunna ha människor som hjälper till att skriva ansökningarna eller följa upp ansökningarna eller på olika sätt komma åt de EU-medel som vi har rätt till.
Är det andra länder duktigare än vi på det?
Ja, ja. Gud ja. Sen har ju EU olika fördelningsprinciper, och en av dem är ju att naturligtvis att mer stöd går till länder som är fattigare och mindre stöd går till länder som är rikare. Och Sverige räknas ju till ett av världens rikaste länder, så att det är inte så konstigt att, inte vet jag, dumt att ta ett exempel, men vi tar något av länderna i öst. Tjeckien kanske, eller något annat land, Grekland, kan få stöd som Sverige har svårt att komma åt. Så att säga.
Men det finns ju då ett antal länder som är brutto då, som får mer tillbaka än de liksom för in i verksamheten. Det låter som lite dålig affär för Sverige, eller får vi igen det här på något annat sätt?
Ja, det är ju det jag anser att vi får. Till exempel så har ju frihandel är ju i grunden en bra sak om man vill ha tillväxt i ett land, och det får man ju via EU. Sen via den europeiska sammanhållningen så får vi också en trygghet som är svår att ersätta. Jag menar, det finns ingen gemensam EU-armé, men nog skulle det bli effekter om ett enskilt medlemsland skulle bli påhoppad militärt av en extern part. Det skulle bli kraftiga effekter, för vi ingår i samma klubb där vi hjälper varandra med olika saker.
Mm. Det låter ju mer som att det skulle räcka om vi var NATO-medlem då, eller?
Ja, det är vi ju faktiskt då. Men jag tror att när det gäller freden, miljöarbetet, när det gäller sammanhållningen, när det gäller liksom att hitta en gemensam grund och utveckla civilsamhället, så är ju NATO mindre offensivt och EU betydligt mer offensivt.
EUs lag står över nationell lag. Alltså en ny EU-lag måste implementeras i respektive medlemslands interna lag. Alltså man kan inte införa en egen lag som strider mot EUs lagstiftning. Då finns det en del som tycker, har inte EU fått för stor bestämmande rätt mot medlemsländerna?
Det är en väldigt vanlig diskussion, och jag skulle vilja svara nej på den frågan för att vara tydlig. Det finns så många steg som måste passeras innan en ny lag kan faktiskt påverka ett medlemsland. Ofta är det ju en process som går hela vägen från olika tjänstemannagrupperingar via ett parlament till en kommission, eller från kommissionen till parlament, i alla fall mellan nivåerna. Och sen i slutändan så brukar de viktiga lagarna i alla fall stoppas eller bekräftas av ministerrådet. Så skulle det vara en lag som verkligen slår mot Sverige. Vi tar ett exempel att EU på något sätt vill stöka med de svenska kollektivavtalen, som är en jätteviktig fråga för oss socialdemokrater. Så finns det olika sätt att stoppa den om man har en regering som vill det.
Skogsavverkning, kan det vara en sån fråga?
Skogsavverkning är en sån fråga som kommer att bli jätteintressant. För där har vi ju sett, och den här är ju inte minst en viktig fråga för oss lokalt. Gävleborg är ett starkt skogslän. Där man ser att EU har en helt annan syn på skogen än vad Sverige har. Där EU tycker att dels är det väldigt många länder där det knappt finns någon skog. Där man har kraftig jorderosion och miljöproblem på grund av att det inte finns skog. Och sen ser ju EU möjligheten att skogen ska kunna bli en jättestor koldioxiduppfångare, eller sänka som man brukar kalla det. Jag tror att det kommer att leda till att Sverige kommer att behöva reformera vårt skogsbruk. Jag tror att det kommer att på ett eller annat sätt att bli mindre av kalhyggen och mer av hållbart skogsbruk även i Sverige.
Mm.
Och det tror jag vi kommer att få acceptera. Sen är ju frågan om hur det där utformas och hur det blir.
Det låter som att det här är en av de stora, inte bara på dig utan överhuvudtaget i debatten, som en av de riktiga stridsfrågorna mellan de svenska partierna här på.
Ja, det kommer att vara en viktig stridsfråga. Det kommer att vara en stridsfråga mellan partier och också mellan Sverige och delar av EU-länderna som ser på det olika. Men jag tror att det går att hitta kompromisser här där vi kan behålla vårt starka skogsbruk och ändå bedriva ett mer hållbart skogsbruk på sikt som också överensstämmer med EUs taxonomi. Och jag tror att det där blir en nyckelfråga. För en del i det där är ju naturligtvis, kan man använda svensk skog till att göra biodrivmedel av olika slag, biobränslen, vilket vi är jätteviktigt för oss. Men andra länder tycker att, ja men, varför då? Vi har ju ingen skog, så vad är poängen med det?
Mm.
Men för oss är det viktigt.
Igår på fullmäktige kom det i alla fall upp då det här, varför bygger vi inte mer i trä? Vi har ju gjort det, stommen till Hemlingborg är ju i trä, va? Men varför byggs inte Agnes i trä?
Just Agnes, där bedömdes det att byggnadstekniskt med den runda formen och den struktur man skulle ha, så skulle det vara en betongstomme. Men sen är ju naturligtvis väldigt många detaljer i trä in i huset.
Vilka frågor har ditt partis representanter? Du sitter ju inte med i parlamentet där än.
Nej, inte än.
Men vilka frågor har Socialdemokraterna i EU-parlamentet drivit den senaste mandatperioden?
Det är väldigt många såklart, men jag kan nämna några stycken. Stödet till Ukraina har varit en nyckelfråga. Att det ska vara liksom orubbbart. Om det ens är ett ord vet jag inte, men det är i alla fall så det är. Att det ska vara, inte finnas någon tvekan i att vi står upp bakom Ukraina, att det fortsätter och att vi har uthållighet och är beredda att hålla i det över tid. Där driver vi till exempel då möjligheten att använda frysta ryska tillgångar för att finansiera en del av det där det arbete som krävs för att stötta Ukraina. Och det är inte riktigt klart än, för bankerna är emot som ni vet, men det pågår ett politiskt arbete för att komma åt de där pengarna. En jätteviktig fråga för oss har varit kraven på att alla medlemsländer i EU ska uppfylla demokratiska villkor. Vi har haft en hel del problem i till exempel Ungern och Polen. Och då har också Socialdemokraterna varit en påhejare av att man ska kunna frysa EU-medel till exempel till de länder som håller på att trixa med domstolar eller fri media eller på annat sätt påverkar den fria demokratin, som är en del av EUs grundstruktur. Man kan liksom inte vara en del av klubben och sen inte följa stadgan. Jag tycker att vi har drivit framgångsrikt arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor. Det är flera av de frågorna som har varit ganska svala i Europa. Många länder har inte sett dem som viktiga. Där har Sveriges röst varit jätteviktig för att få upp till exempel aborträtten på agendan. Och det kommer att bli för kommande period lika viktigt att kriga för. Samtyckeskultur som finns i Sverige, som inte finns i flera andra länder, har vi fått igenom. Medel till kvinnojourer, förbud mot nätstalking och blottning till exempel på nätet. Exempel på frågor där det socialdemokratiska röster har påverkat hela EU.
Finns det några frågor av regional anknytning här som du?
Ja, det finns många. De vanligaste frågorna man diskuterar på med värdigare kan vara frågor som de stora klimatfrågorna, eller kan också vara små frågor som åldersgräns för EPA eller snus eller Systembolagets möjligheter. Men det finns några frågor som är väldigt tydligt Gävleborgsprofilerade, och en sån ska jag säga är ju liksom strömmingsfisket. Där vi i Gävle kommun har varit väldigt aktiva tillsammans med våra kompisar upp längs kusten i att försöka driva en mer restriktiv fiskepolitik. Och då har svaret hela tiden varit från regeringar att det är EU som sätter kvoterna. Ja, jättebra, tycker ni. Så då har det drivits på mot EU. Och EU kommer då med ett förslag om minskade fiskekvoter. Vad händer då? Då har vi en kristdemokratisk fiskeminister som säger nej till hela förslaget och ser till att regeringen stoppar det. Det vill säga man skyddar fortfarande trålfisket trots att EU har gjort en omsvängning. Så här kan man se ett direkt exempel på hur EU-politiken skulle kunna gynna Gävleborg, men som är stoppat av regeringen. Skogspolitiken har du varit inne på, kommer ju påverka oss direkt och resten av kommunerna i Gävleborg. Gruvpolitiken är en annan som kommer att bli stor eftersom Sverige har väldigt mycket mineraler och såna sällsynta jordartsmetaller.
Finns det även i vår region så att säga?
Ja, och där har vi till exempel en gruva runt eller nära Storsjön som vi har sagt nej till.
Just det.
Och där får vi se vad EU kommer att driva för politik och även vad den här regeringen kommer att driva för politik. Sen har vi ju hela miljöomställningen i industrin, och den kanske låter storvulen sådär va? Alltså att det är ett helt system. Men vi har ju väldigt profilerade starka industrier i den här regionen. Med till exempel Korsnäs, till exempel Sandvik, till exempel Ovako, för att nämna bara tre. Som blir nyckelspelare när det gäller liksom att hitta den nya tekniken för fossilfritt stål eller användningen av vätgasteknik och så vidare. Så jätteviktigt. Sen en väldigt jävligt specifik fråga är också infrastrukturen. Där EU har pekat ut Ostkustbanan som sträckning som viktig för Europa. Och det betyder det så kallade TNT, heter det programmet i Europa. Det betyder ju att också vi kan få lossmedel, delfinansieringsmedel till våra satsningar. Och här väntar vi ju bara liksom på besked om pengarna kommer från den nationella planen, alltså från regeringen, till att vi ska kunna komma igång.
Spännande. Vi är framme vid någonting som vi kallar sista minuten. Om jag nu tänker rösta i EU-valet, varför ska jag då rösta på ditt parti? Du har en minut på dig.
Du ska rösta på vårt parti om du vill ha ett Europa som håller ihop. Ett stabilt Europa som jobbar tillsammans och möter externa hot starkt och uthålligt. Vi ska ha en stark klimatpolitik, vi ska ha en grön industriomställning med nya jobb, vi ska minska vår sårbarhet och klara oss bättre själv, även när det finns till exempel ett land i öst som hotar.
Det var inte ens en minut det, men en halv minut var det väl ungefär.
Jag kan fylla på.
Ja, det räcker så himla bra. Tack för att du kom hit, Jörgen Edsvik. Och tack
också till din bisittare som får ta mer plats nästa gång, Maja Ullberg. Vi lyssnar på veckans blues.
I början av 70-talet, när jag var klar med min ingenjörsexamen, hörde det till att man de första 10-15 åren flyttade runt i Bergslagen för att arbeta på de olika bruksföretagen. Som ny på en bruksort var man lovligt byte för ortens organisationer som alla ville rekrytera en till just sin verksamhet. Jag som var öppen för det mesta kom ganska snart att bli både ungdomsledare och styrelseledamot på flera håll. Tjänstemannafacket, idrottsföreningen och några privata sammanslutningar av mer tveksam art. Jag tvekade själv länge till att bli ungdomsledare. Visserligen arbetade några tonåringar i valsverket och trots att just de anses vara särskilt besvärliga typer kom vi bra överens. Någon annan erfarenhet av tonåringar hade jag inte, så efter lång tvekan accepterade jag att som lagledare ta hand om två tonårslag i ishockey. Och det fungerade. Tränaren var en 25-årig valsverksarbetare som var en av de ledande spelarna i ortens representationslag i det som idag motsvaras av Division 1. Men trots att det fungerade bra både som valsverksingenjör och ungdomsledare var det inte lätt att etablera sig på en bruksort. Memphis Slim spelar All By Myself. On my way, just around the world. When I get back, I'm gonna have diamonds for all by myself. All by myself. Don't need nobody to help me. I'm gonna do it all by myself. Now I'm getting low down. Low down in the dark. A dog in here. You better not bark while I'm by myself. All by myself. I don't need nobody to help me. I can do it all by myself. Now cross-eyed suit, tall old cock-eyed Jim. All of those soldiers, I can take care of them. All by myself. Jobbet fanns mycket att ta tag i. Kunskapsnivån var inte särskilt imponerande med dåtidens mått mätt. De flesta av de äldre arbetarna hade gått direkt från folkskolan och börjat jobba på bruket. Mycket av mitt arbete handlade om attityder, men också en hel del om att få produktionsteknik och logistik att fungera. Det blev ofta långa arbetsdagar när man skulle vara närvarande både på förmiddags- och eftermiddagsskiften i samband med införande av någon ny procedur. Walter Trout och Jeff Healy framför Working Overtime. Mm.
matter how I try. Every time I think about it, I just hang my head and cry. I got no one to turn to. And it's got me working
Under 70-talet kom energifrågan polariseras samtidigt som den svenska arbetsrätten revolutionerades. Som valsverksingenjör kom jag att påverkas starkt av båda fenomenen. Jag hade också påbörjat en vidareutbildning utan direkt inriktning på någon examen. Men i situationen blev det naturligt att studera just arbetsrätt. Som produktionsledare fick jag genomgå Arbetsgivarföreningens utbildning, samtidigt som jag som representant för tjänstemannafacket fick en utbildning där. Men jag ville ha en djupare bild och såg därför till att läsa arbetsrätt vid universitetet. Och jag tvekar inte att säga att i slutet av 70-talet var det få som hade en djupare och mer vittomfattande kunskaper i svensk arbetsrätt under förvandling än vad jag hade. Bob Dylan får avsluta med The Times They Are A-Changing.
Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Oh, the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep
keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och det gör ni så himla rätt i. Och för nu väntar nämligen veckans höjdpunkt, tycker jag en del. Det är när vi har kallat in veckans panel, som idag består av Conny Persson.
Hej, hej.
Kike Larsson.
Hej, hej.
Och Bozena Mesinski.
Ja, typ.
Typ. Välkomna ska ni vara. Och som vanligt har de inte fått reda på vilka ämnen vi ska prata om heller. Så de har inte hunnit göra några noteringar, utan det kommer bara fritt fram. Alltså, en fråga är så högaktuell. Jag hade ju Jörgen här och pratade EU-valet. Mm. Valet till EU-parlamentet. Opinionsläget nu, det verkar luta mot en kraftig extrem högervind. Mm. Mm. Vad tror ni, kommer valet att förändra den politiska situationen i Europa?
Mycket
nu
möjligt.
På en gång, ja, något. I alla fall.
Hur
något.
Hur
ja, det går väl åt högerhållet som du sa.
Ja, och hur kommer det att påverka Europa?
Ja, det blir ju sämre. Nej, men alltså det, ja, nej, det är Sverigedemokrat. Ni såg ju opinionssiffrorna i Sverige också nu. Gud vad de har ökat. 22,5%.
Tack vare Trollverkstaden.
Så kan det vara.
Så kan det vara.
Kiki, vad tror du? Kommer situationen i Europa att påverkas?
Ja, naturligtvis. Naturligtvis. Det är ju liksom inte bara här, utan det är både här och där. Frankrike, Belgien, Holland. Överallt så är det stöveltramp. Så det är farliga tider vi lever i.
Och hur stöveltrampet, vad menar du då? Vad kommer
ja, att det vet vi inte. Nej. Vi vet inte, vi har inget, vi har gammalt facit har vi. Och vi vet ju hur det gick då. Kommer det gå likadant nu? I don't know. Men jag är rädd.
Vad säger Conny?
Ja, jag kan väl säga så här, trots... jag är personligen skrämd över alltså den här högerinriktningen och liksom Sverigedemokratinriktningen som finns i hela Europa. Ja. Som jag tycker är människovärdig. Det är liksom emot klimatet. Det är emot liksom egentligen... allt levande.
Rasistiskt.
Allt levande som liksom ska finnas. Och det vad det kan leda till, det kanske också nya öppningar faktiskt. Alltså, det vill säga att det kan bli alla de som inte ser det här som en positiv framtid i Europaparlamentet kanske kan sluta sig samman till helt nya blockinriktningar. Vilket jag hoppas alltså att man börjar öppna upp mot dem partier som inte ligger så åt höger utan ser att det här kommer bära fullständigt åt fanders helt enkelt. Så att det finns ju i alla...
Vilket såna, block menar du då? Alltså?
Då menar jag att, liksom att kanske ja, att liberalerna, nu vet man inte om de kommer in, men liberaler, socialdemokrater och miljöpartister och många och vänster, andra kanske bryter sig ur och vänsterna alltså, bryter sig ur den här och försöker skapa större enighet och gå emot alltså de här verkligen högerreaktionära krafterna.
Jag tycker Sjöstedt har varit ute nu och är på hugget och det är bra.
Han var ju på radion här.
Både radio och tv har han varit på nu och det tycker jag är fantastiskt.
Problemet är att mycket diskussioner rör ju migration och invandring och så, vilket jag tycker är fullständigt murar. Det är ju fullständigt vansinne. De tänker ju inte på vad... Jag menar, om de tittar på sin egen population i hela Europa så sjunker den och fruktansvärt. Ja. Jag menar, var ska det finnas typ arbetskraft? Var ska det finnas folk i sjukvård och mycket annat i andra...
Förskolor
överallt.
Och äldre omsorg.
Jag tycker det saknas...
Och det finns liksom, inga barn heller.
Saknas analyser på det sättet som är skrämmande.
En personlig fråga då, har ni röstat?
Jag brukar rösta på valdagen i alla val. Jag tycker det är lite högt.
Jag ska absolut rösta. Jag tycker det är oerhört viktigt.
Det här är väl ett av de viktigaste valen.
Ja, jag ska rösta. Jag röstar alltid på valdagen. Förr i tiden på svenska valen, då gick man ju till valet och var finklädd. Kommer ni ihåg det? När man var barn, klädde upp sig på söndagen.
Men det är ju den här generationen det som tar det för självklart. En stor del, främst ungdomar då, verkar strunta i.
Jag tror det är ett problem, för att jag tror väldigt många av Sveriges invånare som har rösträtt, och även de yngre som inte har rösträtt, de har inte riktigt förstått liksom EUs roll, hur den spelar över alla nationsgränser. Det gäller lagstiftning som sen varje land måste följa och strikt förhålla sig till. Och därför är EU varit jätteviktigt ur alla synpunkter egentligen.
Absolut.
Och vilka människor vi får dit. Som inte får dit folk som, framförallt liksom de där högerreaktionära.
Jag försöker att prata med mina barnbarn om det här. Då är en B11 i sommar och en 8,5.
Men de får inte rösta än. Nej,
de får inte rösta. Men jag berättar liksom hur situationen ser ut här i Europa just nu, eller världen. För jag tycker man borde införa någon typ av historisk undervisning redan ifrån ettan. Man berättar hur det har sett ut och hur det kan komma att se ut.
Det är kunskaper som behövs. Alltså.
Ja, för de är inte dumma i huvudet. De förstår ju precis allting. Och ställer frågor när man berättar.
Mm. Okej. Okay. Om en dryg vecka så vet vi hur det här valet har resulterat. Mm. Vi kastar oss över en nationell fråga. Norrlandsfrågan flammar upp igen. Det var alltså en ledarskribent på NSD som sa: sluta prata om Norrland som ett kolonialt allt norr om Dalälven är Norrland, medan då man, när man pratar om övriga Sverige, inte säger man att Svealand eller Götaland.
Han tyckte man kunde säga norra Sverige.
Så kunde man säga. Men vad säger ni? Reagerar ni på att man använder begreppet Norrland?
Nej, det gör väl ingenting. Även om jag tycker att Gävle är inte så väldigt mycket Norrland. Men jag har ingen mot begreppet i sig.
Ja, men vad betyder det? Norrland?
Ja, betyder norra Sverige.
Ja.
Eller Norrlandet i Gävle, kanske.
Norrlandet, kanske.
Det tyckte jag var konstigt när jag kom till Gävle. Varför heter det Norrlandet en bit där efter kusten? Jag fattar aldrig det. Men nu har jag vant mig.
Det kan ju vara att det ligger norr om Gävle, men...
Ja, det kan kanske vara det.
Ja. Vad säger du, Kiki? Reagerar du på?
Nej, jag reagerar inte.
Nej. Och inte Conny heller?
Jo, alltså Norrland, det tycker jag är ett bra begrepp. Därför att jag tror så mycket sitter kvar där. För att förr i historien, de ledande i Sverige, de sa så här: i Norrland har vi ett Indien. Det vill säga alltså en koloni som man liksom har också använt som inom citat en koloni och tönt på liksom rikedomar hela tiden. Jag menar, det är bara elen och kraften, det är malmen, det är liksom skogarna, det är allt vad gäller Klaust. Mineralen och
med hästarna, skogspatronerna, ja,
alltihopa, va? Så att, och det finns fortfarande där synen hos väldigt många utanför tullarna i Stockholm. Finns ingenting egentligen, utan det är bondlandet och tulpar och sånt. Fast.
Enligt fru Batra.
Jag tycker gränsen är lite konstig. Jag som kommer från Dalarna. Men så Dalarna är ju Svealand, va? Den går ju mycket längre norrut än Gävle. Då. Så det kan jag reagera på, tycker jag.
Men tänk, vi har ju... Om man tittar på Norrland i stort, va? Det är ju så mycket områden som verkligen skulle kunna användas för kommande jordbruk och mycket annat för att försörja hela Sverige. Alltså
men de har fått en del nya industrier i Norrland.
Ja,
batterier och annat.
Ja, det har de. Ja.
Jag är på väg i alla fall att ta form på.
Och saknar.
Men jag tänkte inför EU-valet nu, det är väldigt få representanter från norra delen av landet överhuvudtaget. Som...
Ja, men det är det väl överhuvudtaget i Sverige också. Inte är det så många norrlänningar som sitter i riksdagen.
Nej, men det hörde jag också i något sånt här EU-utfrågning då, att det fanns inga representanter från det som kallas Norrland.
Det var ju besynnerligt.
Men de kan ju vara en... Jag menar, om man
det finns en, förlåt mig. Jonas Sjöstedt bor ju då i Umeå sedan ett antal år.
Men han är inte därifrån.
Nej.
Det spelar ju ingen roll.
Men det kan ju också vara andra generationer. För att det har ju varit en otrolig utflyttning från Norrland. Man tänker hela... Det har ju tömts hela Tornedalen och från Luleå.
De flesta härstammar väl.
Ja, visst.
Men i Gävlebo, bor ni i Norrland?
Ja.
Vad säger du, Kiki?
Ja, någonstans på gränsen. Men när man är i Stockholm, då är man ju norrlänning.
Ja.
Så enkelt är det ju. Men åker jag till Bollnäs så är jag väl kanske inte norrlänning.
Jag är
så
ingen...
det är lite skillnad, det måste jag säga.
Jag har ju bott här i över 50 år, men jag är ingen Gävlebo där, men ingen norrlänning. Jag bara bor här. Jag förblir kulla i själ och hjärta.
Nej, jag känner inte som att man är i Norrland, absolut inte.
Nej.
Eller definiera mig som boende i Norrland. Jag bor i Gävle.
Du är värmlänning.
Ungefär, jag är värmlänning faktiskt fortfarande.
Men jag måste berätta en rolig historia. Det finns en ost, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, som man smälter när man har ett sånt där järn. Ja, så har man små skålar så här under och så här blir det varmt och så smälter osten. Man äter mycket Schweiz och
Österrike.
Ja, jag vet. Jag kommer fasiken inte ihåg vad det heter. Och så skulle jag köpa det där. Det var en mataffär på Flanör. Stor Ica var det på den tiden. Och så gick jag fram där till ostdisken och så frågade jag: Appenzeller skulle jag ha. Och så gick jag fram och fråga: har ni Appenzeller? Nej, det säljs inte norr om Dalhälven. Som jag blev förbaskad. Va? Nej, de som sålde osten åkte inte över Dalhälven med Appenzeller.
Men det finns ju några intressanta beskrivningar som man har försökt att definiera Norrland. P.O. Tidholm, P.O. Tidholm har ju skrivit en bok, Norrland, som jag tycker är jätteintressant. Han har gjort djupintervjuer med olika runt om i hela Norrland. Den är jätteintressant, den boken faktiskt. Mm.
Och Gävle Tion och killarna som skriver till Mello, de hade ju en Norrlandslåt nu senast. Den kom ju sist i för sig. Ja. Men ändå, den var med i försöket. Med Larry och gänget. Ja.
Vad ska vi dra för slutsats av att den kom sist då?
Ja.
Men jag tror det finns en slags hatkärlek, va, för när man tänker på liksom hur folk från, vad heter det, slutet av 1800-talet och fram till, ja, ända till idag, de vill ut i det fria upp till fjällen och överallt och sånt här, va, där man känner en frihet i skillnad från liksom innanför tullarna i Stockholm och sånt där, och Göteborg och Malmö och sånt där. Så att det har ju, det är en hatkärlek, va, det är med Norrland. Man tycker att det är lite obebott och de är lite efterblivna och sånt där som har varit.
Jag vill hellre söderut, ja.
Ja, men jag säger det, hos många är det en slags dröm det där också om Norrland, va? Fria vidderna, du kan gå själv i skogen och fiska och tyst och alltihopa. Så att,
det vill inte jag ha.
Mycket mygg.
Jag vill ha liv och rörelse. Mycket mygg.
Men ingenting att bry sig om.
Snöravin eller vad säger man?
Liv och rörelse, mycket restauranger på vägen.
Myggorna är bra för fågellivet. Fågellivet är bra för hela
klimatet
och alltihopa.
Allting hänger samman. Ja. Var det så? Ja. Ett sånt här också ord som en del har börjat reagera på. Att använda ordet Lappland. Vi får inte säga lappar, men Lappland.
Ja, men Lappland är ju en definierad del.
Det är ju landskap.
Just det, men ordet lappar.
Jaså, det har jag inte hört.
Inte?
Speciellt.
Samer heter det.
Det är klart. Det är också. Men vad säger man om oss?
Gästrikar.
De är från Uppland, de är knäpplänningar. Ja. Istället för upplänningar.
Ja. Ja, okej. Okay. Vi går vidare till Gävles nybyggnadspris. En jury som hade tittat på de här olika nybyggnaderna. Det fanns 5 olika kandidater. Pralinen, Tullhuset, något som heter Harven, det är väl här uppe på Brynäs, det var. Och Bergmans fisk ute i Norrsundet. Mm-hmm. Den som vann var Dilens saluhall.
Ja, där hade du varit. Det såg jag i tidningen. Mm. Du hade varit där och ätit, Sven.
Ja, alldeles bortsett från det.
Mm. Själva... Det finns flera restauranger.
Ja,
så är det. Min fråga till er. Vann rätt kok?
Ja, jag har inte lagt så stort fokus på
det.
Men...
Det kan jag inte svara.
Men det är inte
på
någon av de fulaste i alla fall. De har byggt så väldigt mycket fula där vid gamla Läkerolfabriken, tycker jag. Fantastiskt fula hus. Det där är i alla fall neutralt.
Ja, men då måste jag operera mig. Jag tycker de har byggt ganska snyggt.
Jag tycker jag.
De har inte parkeringshuset är ju jättefint.
Så läckert.
Så otroligt läckert om man tittar på.
Men
det är det som heter Praline, va? Eller?
Jag kommer inte ihåg vad det heter. Det spelar ingen roll.
Det är härligt att det är lite
detaljstuderar man det, så är det väldigt utsökt arbete.
Med bostäderna.
Med liksom murstenarna som är hopfogade. Jag tycker det är ett jättefint hus.
Tycker jag fular runt omkring här.
Ja, här är det inte snyggt runt
roligt
omkring.
Nej.
Ja, jag tycker de flesta nybyggda är fula. Där. Ja. Är det så? Där. Vi är
och jag tycker tvärtom. Jag cyklar förbi
det ganska mycket. Då tycker vi olika idag. Det var bra.
Vad var rösterna för? Du tyckte att det var fina hus.
Ja, det Lens är väl inget större problem. Det är ju lite neutralt, tycker jag, det huset. Ja. Men de andra bostadshusen tycker jag ser för bedrövligt.
Det tycker vi är definitivt olika.
Ja.
Jag tycker de
två fina röster för fina hus och
hos en han något emot.
Ja.
Var det slutsatsen är?
Ja, det läns har jag inget emot, men många andra hus. Ja.
Jag tycker de har lite olika karaktärer, va? Jag menar, de är faktiskt, tanken är ju att de ska bygga ut då till tre i alla fall. Och det
mörka,
är det ju.
Dystra.
Nej, de är inte alls mörka, dystra. Oh. Det är din blick som är det.
Ja.
Man måste ju liksom tänka på det.
Du är född med en mörk, dyster.
Jag har bruna ögon, är det det som gör det?
Nej.
Hörrni, vi hinner med en fråga till. Systemets vara eller inte vara? Innan sommaren, tror jag, ska det komma ett historiskt förslag som kan då i värsta fall göra slut på monopolet. Det vill säga att man ska kunna sälja alkoholhaltiga drycker ute på gårdarna och sådär. Mm. Och det kan då i värsta fall få betydelsen att det blir en reaktion, och då säger man från EU-håll att har ni släppt på det där monopolet som fanns inskrivet som ett undantag i er, då får ni löpa hela vägen. Och, är det bra eller dåligt om vi släpper monopolet, Systembolaget?
Jag släpper det gärna. Jag tycker det verkar stenålder.
Stenålder?
Och har det som vi har det nu, ja.
Okej.
Ja, jag tycker jag vill gå och kunna handla vin och whisky när jag har lust. Och ja, inte bara före klockan två på lördagen.
Ja, nej. Och hela söndagen är torrlagda. Mm. Ja, men,
det är trist.
Ja.
Alltså jag måste säga det att jag tycker att personalen på Systembolaget är otroligt kompetenta. Och man har ett väldigt bra sortiment. Nu hörde jag på radion att det var någon som klagade på att det hyllmetrar med alkoholfritt. Men varför ska det säljas alkoholfritt, tyckte den personen. Jag tror det var igår morse eller förrgår morse som jag hörde det. Det kan man ju göra på alla andra ställen. Mm. Det är alkoholfritt.
Vet inte, det är ju lite märkligt.
Ja, ja, visst, ja. Men jag tycker att det är jättebra med ett systembolag.
För att?
Därför att det är så kompetent personal. Och du kan fråga vem som helst utav dem. Och de berättar och de hänvisar och rekommenderar. Jag tycker det är fantastiskt.
De är duktiga, men jag har inte så avancerad smak. Det är väl därför.
Nej, men det har jag.
Jag köper plastflaskor för de är lätta att bära.
Men jag håller helt med dig där. Och jag kan ju säga det att jag tycker att det håller en kvalitet på väldigt många områden. Är man ute i till exempel Tyskland eller Danmark eller Frankrike eller Holland och sånt där, så då blir det liksom enkla, billiga varor. Jag var ju till exempel en gång i Tyskland på en sån där, i början på Tyskland, en sån där stor båt som säljer sprit hur mycket som helst.
Ja, men där har jag varit.
Och så letade jag efter en tjeckisk öl. Det fanns ingen tjeckisk öl någonstans utan de som håller kvalitet, va? Så att nu sa inte jag mitt favoritmärke, märkvärdiga, för det är radio. Och vad heter det? Då ser man hur det kan urarta, alltså när man släpper lös, va? Då blir det bara de billiga och de liksom bara som kanske säljer mest och inte de här kvalitativa vinerna, öl och spriten också. Och snabbt. Så att jag är absolut för Systembolaget.
Men
med kvalitetskrav.
Öppet lite längre då?
Ja, det är väl en annan fara.
Men vad fasiken, så jäkla
inte, släpp inte in ett i Lidl eller i liksom Ica eller vad fan som helst.
Men det här att de här gårdarna då som har till exempel vinodlingar och sådär kan inte...
Jo, men det tycker jag de kan också ha. De har ju bara en sort i stort sett. De kan sälja sitt.
Ja.
Okej, varsågod.
Men då spricker ju den här monopoltanken.
Ja, men man glöm monopolet. Det är bra med systembolag. Det är skickliga människor som köper in, som åker runt hela världen och kollar på olika vinsorter. Men på gårdarna, de får sälja sitt eget vin.
Men det får de väl i viss mån nu också, va? Fast på Systembolaget.
De får hänvisa till Systembolaget i närheten.
Sen kan det komma större krav också från Systembolaget när det gäller kravodling, ekoodling och sånt där. Än vad det skulle bli om det, man släpper löset på alla hyllor i Ica, Lidl eller vad som helst eller alltihopa. Va?
Mm.
Så att Jag tycker det är jätteviktigt att man behåller monopolet, absolut.
Mm. Och jag är pensionär, så jag har alltid i världen att gå när Systembolaget är öppet.
Ja. Jättemycket att göra som pensionär.
Ja.
Det gäller att prioritera.
Ja, men ja. Nej, jag prioriterar hårt.
Ja. Okej, du får planera helgerna lite bättre. Hörde,
så tycker att du? Ja, ja. Får jag göra mig av med kolonistugan då?
Ja, ungefär.
Gud, så dumt.
Hörrni, tack för att ni kom hit. Det var sista gången för sommaruppehållet som just den här konstellationen.
Och så tror vi att det här är sista gången den här konstellationen.
Han sa just det.
Jaså, förlåt, jag hörde inte.
Jaha, okej. Okay.
Ja, just det. Vi ses alltså efter sommaruppehållet.
Absolut. Mm.
I något sammanhang.
Ja.
Så gör vi. Och vi lyssnar på, vadå? Den heter Gente di Mare. Med Umberto Tozzi.
Ja, som jag älskar.
A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa.
Gente di mare, che se ne va, dove gli pare. Dove non sa,
gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via.
Gente di mare,
e quando ci fermiamo sulla riva,
gente che va, che
sguarda l'orizzonte se ne va.
Gente di
portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.
Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa.
Gente
tonar Gente di Mare med Umberto Tozzi, för att det händer ju så himla mycket i nästa vecka, eller hur, Sven-Erik,
ja,
som har kommit in i studion.
Det gör ju det. Och redan idag så är det sång och musik med Strömsbro kyrkokör och Gävle ungdomskör som blandar och ger Strömsbro församlingshus 18.30. Imorgon är det musikunderhållning och quiz med Helen Hedman på träffpunkten Brunnsgatan 59. Och det är klockan 13-14. Och sen är det sommarquiz på Södermska med Janne Mermelin klockan 19. Torsdag, blåsmusik i Regementsparken. Och det är Gävle Kulturskolas blåsorkester då, klockan 19. Det är skriv- och berättarkupé, Rullande pennan med Benny Fröj. Det är mätarhuset, gasklockorna 19-20. Fredag sen är det uttryck med lunch på Gävle Golfklubb. Hans Ström berättar en historia om framtid. Anmälan till träffpunkten senast den 29.11.15. Mackmyradagarna med livemusik, smaker och lokala utställningar på Mackmyra Whiskyby klockan 15-22 och det är även lördag den 1 juni. Finölsfestival, gasklockorna 17-22 och lördag 14-22. Och stå upp komedi med Thanos Fotas, Centralteatern 19. Lördag, vår- och växtmarknad med Gävle slöjdare, Torpen i Tolfors 11-15 och det ställs in om det blir regn då. Blåsmusik i Regimentsparken klockan 15, det är Kanalkyrkans träblåsensemble. Och så har vi Böna musikfest i Bygdegården 14-23.30. Och söndag, vernissage Dur 70, Länsmuseet 14-15. Så har vi ju då Seniorradion, vi själva, som då Ingrid Karlsson tar den här studion nästa vecka 9-11 och med pris då 16-18. Och som sagt, redan idag kan ni lyssna på repris på det här programmet. 19-19.30 är Studio 64 med predikan i Hedvig Lundskyrkan. Och imorgon så är det Senior Blues 17-18. Det är jag själv som gör en repris. Eller jag gör inte en repris, men det är en repris på mitt eget program. Torsdag countrytimme 15-16. Fredag nostalgitoppen med Timo Heino 13-14. Och på lördag är det Vänsterpartiet som har röd lördag 12-13. Och Radio GSK, Finska klubben. Gävle har sitt program den 17-17.30 och Finska pop- och rocktimmen 18-19. Så ser det ut.
Och det var ju bara ett litet axplock ändå av allting som händer. Det är så himla mycket som sker just de här helgerna. Sen blir det lite sommarstiltje sen tror jag. Efter midsommar kanske.
Efter midsommar, ja.
Ja, så brukar det bli. Vi börjar runda av här nu. Dagens program som jag och Thomas Bokvist har hanterat. Det, bland annat då så följde vi det sista avsnittet av vår utfrågning inför EU-valet. Det var Jörgen Edsvik från Socialdemokraterna som vi försökte ställa mot vägen här. Sven-Eriks bluesstund naturligtvis, nu med en personlig rubrik ny på en bruksort och jättespännande som vanligt. Och sen fick vi reda på vad som hände på konserthuset. En omfattande ombyggnad pågår och ett nytt spelår väntar. Micke Forsblom var här i studion. Karin Fagerlund och Gunnar Lidfält var på återbesök i Bäckebro.
Marianne
Minell, förlåt. Det var Karin Fagerlund var med i ett annat sammanhang här. Det var när vår Anna Mäler berättade om sommarens flygresor. Så ungefär. Tack för oss. Och nu säger vi trevlig sommar.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.